Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Temat för femte söndagen efter trefaldighet är som vi hörde sådd och skörd. Och vi ska idag stanna inför en predikotext som vi hittar i Matteus evangeliums 13 kapitel, verserna 1-9. Och den här texten är ju den kommer före den här texten som vi hörde till vår evangelietext, dock inte omedelbart. Men det är från samma kapitel. Och vi lyssnar till orden i Jesu namn. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa det. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan och ge oss din heliga ande så att det som idag sås i våra hjärtan inte blir fruktlöst utan låter bära frukt, ditt rike till välsignelse och ditt namn till pris och ära. Amen. Den här texten är nog en av de texter i Nya testamentet som det har predikats oftast över. Otaliga predikanter har hållit otaliga predikningar över temat fyra handa sädesåker eller såningsmannen. Och jag har inga ambitioner att försöka överträffa någon annan när det gäller att utlägga denna text. Men den har talat starkt i mitt hjärta när jag har förberett denna predikan. Det är allvarliga och rannsakande ord vi möter när vi läser texten. En såningsman gick ut för att så. En del föll här och en del föll där. En del föll vid vägen och en del på stenig mark. Och så vidare. Har vi här att göra med vårdslös såningsman som inte ser efter var han sår sin säd, har vi kanske funderat. Är det månen där som allvaret ligger i denna text? Är det vad Jesus vill undervisa oss om med hjälp av sin liknelse? Nej, såningsmannen i liknelsen får inget klander för sitt arbete. Såningsmannen är Gud själv. Han gör ett fullkomligt arbete när det gäller att så ut ordet. Jesus riktar inte udden mot Guds helige ande, som för att kritisera honom som kommer med utsädet. Utan Jesus vill fästa vår uppmärksamhet på mottagandet av ordet och ställa oss själva den frågan. Vilken jordmån finns i mitt hjärta? Vad händer i mitt hjärta när det goda utsädet, Guds ord, faller där? Är mitt hjärta att likna vid en väg där kornet ligger fullt synligt och exponerat och där djävulen blockar bort ordet innan det hinner få något fäste? Eller är mitt hjärta som en stenig mark som endast har rum för en ytlig tro, en tro utan rot? Eller är mitt hjärta fullt av tistlar som förkväver ordet? Vi ska stanna inför dessa tre hjärtejordar och försöka oss på att lägga in dem i vår samtid. Och till sist ska vi också fundera på vad det är som gör ett människohjärta till en bördig mark. Kan vi månne göra något för att vårt hjärta ska bli en god jordmån för Guds ord? Jesu liknelse om såningsmannen, det var inte så lätt att förstå för dem som lyssnade till den. Och det var inte heller avsikten. Jesus berättade inte liknelser i första hand för att människor skulle förstå bättre vad han ville säga. utan för att de skulle förstå sämre. Hur konstigt den låter. Men Jesus själv säger att detta är hans avsikt. Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, säger Jesus till sina lärjungar strax efter denna text. Men det har inte de andra. Vilka är de andra? Ja, det är det om vilka Johannes skriver att de inte tog emot Jesus. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom, Johannes första kapitel. De trodde inte på Jesus, de förkastade honom. De förhärdade sina hjärtan inför hans gudomliga anspråk. Och nu föll Guds dom över dessa människor. Nu började Gud tala i tungor, i liknelser. Den som har ska få, säger Jesus. Det vill säga, den som Gud har velat uppenbara sin son för, han eller hon ska han också föra in en allt djupare kunskap om himmelriket. Men den som inte har, från honom ska tagas också det lilla han har kvar av Guds fruktan, av Guds kunskap. Guds förhärelsedom är verksam över dem som förkastar evangelium om riket. Ju mer de hör, desto mindre förstår de. När såningsmannen Jesus sår ut sin goda säd bland dessa, så är det med dem som är det som såddes vid vägen. Jesus förklarar denna del av liknelsen på följande sätt. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Vad menas månne med att inte förstå ordet, som Jesus säger, när någon hör budskapet om riket men inte förstår det? Vad menas här med att förstå ordet? Ja, det är såklart att det inte bara gäller en ytlig förståelse av det som sägs, att man förstår språket. Nej, det handlar om att tillämpa ordet på sig själv. Jesus säger i parallelltexten i Lukas 8 att djävulen kommer och tar bort ordet ur deras hjärta så att de inte kan tro och bli frälsta. Det är alltså en frälsande tro det är frågan om, denna förståelse. Där ordet inte får väcka tro, där blir det till ingen nytta. Hur kan detta ta sig uttryck i vår samtid? Ja, man kan kanske tänka att det tar sig uttryck i att människor inte vill höra talas om synd, att Gud hatar synd och att de själva är syndare. De kan inte tro på en Gud som dömer människor till helvetet för evigt. Kristendom får inte handla om synd och nåd, om dom och om förlåtelse. Det finns ett ord i Hebreerbrevet som mycket väl sammanfattar det som menas med orden, med att orden såddes i vägen. Det fjärde kapitlet börjar med orden: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. Det är nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. I evangeliet har det predikats för oss lika väl som för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Ordet hade inte genom tron smält samman med dem som tog emot det. De hade alltså inte förstått det, de hade inte trott det till frälsning. Att tro på Jesus handlar om mer än att tro att han finns. Det gör också de onda andarna. Det handlar om att smälta samman med ordet, med evangelium, och inte bara höra det och uppfatta det som sägs. Det råder ingen brist på predikan i vår tid, och varje söndag läses bibeltexter i otaliga kyrkor i vårt land. Men där sitter djävulen och inte alla människor, att detta som de hör, det hör till en svunnen tid. Det beskriver en förlegad världs- och gudsbild. Och på sin höjd har denna verksamhet, dessa konster, ett kulturhistoriskt värde. Och människor tar inte ordet på allvar. De tror inte att detta som de hör gäller dem och deras eviga väl. Det ord som sås smattrar mot ett pansar av otro och förnekelse. Ja, som det heter, somt föll vid vägen. Nu känner vi oss kanske inte så träffade av ordet om det som föll vid vägen. Vi betraktar ju oss själva som bibeltroende kristna och vi lever ju inte i otro, utan vi tar del i ett rikt gudstjänstliv med ord och sakrament. Men hur är det med det utsäde som föll på sten i mark? Kommer det oss månne närmare? Jesus säger, det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid. Och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Vad får det kosta att vara en kristen? Hur mycket får det kosta oss att komma till himlen? En årslön eller två? Eller ingenting? Eller får det kosta allt? Jesus berättar om människor som hör evangelium och tar det till sig med glädje. Det här var ett fint och vackert budskap. Att bära det kristna namnet är något fint och bra. Jag är också en kristen, hör vi ofta människor säga. Till exempel någon politiker eller någon kändis, kanske en sångare. Och då avser man kanske att man är döpt, konfirmerad. Eller att man tror på någon slags högre makt. Kanske rent av Gud. Paulus skriver i första Timoteusbrevet 6 om människor som anser att Guds fruktan är en god affär. Man kan dra nytta av det kristna namnet. Till exempel en icke-troende sångare eller musiker kan sjunga andliga sånger för att sälja skivor också till kristna. Och ju mer av den kristna tron man förmår sig att bekänna, desto större förtroende åtnjuter man bland de kristna. Och desto mer skivor säljer man följaktligen. En politiker kan på samma vis samla åt sig röster från kristna genom att säga sig vara en kristen eller att man står för kristna värderingar. När det gäller dessa fenomen kan det röra sig om en hycklad tro, eller så kan det också hända att sådana människor har en verklig tro på Kristus, om än utan rot, och att de avfaller så fort den första kostnaden dyker upp, den första fakturan kommer i postlådan. För att de är kristna. Det här med att vara kristen skulle vara något positivt och gynnsamt, tänker de. Det hade ju utlovats att det inte skulle kosta något. Och så kommer detta. Kanske vänner som vänder dem ryggen. Kanske familjen. Vi kan i detta sammanhang också tänka på härlighetsteologin. Som utlovar hälsa, rikedom och framgång för den som överlämnar sitt liv till Kristus. Det är halleluja-rop ända tills motgången kommer. Då kommer besvikelsen. Det här med kristendomen motsvarade inte det som stod i produktbeskrivningen. Jag skulle inte bli sjuk. Jag skulle inte bli fattig. Men här står jag. När det börjar kosta något att vara en kristen, när vi får lida för Kristi skull, när vi lider i hettan under den gassande solen, då är det nära att det som är sått på sten i mark torkar bort. Det är roten som saknas. Det som går djupare än det som syns på ytan, det vill säga det kristna namnet. Roten som når djupare ner än de första ljuvliga känslorna. När motgångar kommer, när Gud låter oförklarliga saker hända i vårt liv, när en naturkatastrof inträffar och människor frågar, var finns Gud i allt detta? Den skyldige måste ställas till svars. Vid sådana tillfällen är det frestande att kasta bort tron och säga att jag tror inte på Gud längre. Och då sker det, som det är sagt, somt föll på stenig mark. Jesus säger vidare: det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Lukas tillägger här ordet njutningslyssnad i sin version. När man läser dagens text så är det som om strålkastarljuset kommer närmare en själv ju längre man läser. När Jesus säger att en del följer vid vägen, det vill säga när människor inte tror det som predikas, då kan vi tänka att detta inte gäller oss. Vi tror ju. När han fortsätter att tala om det som är sått på stenig mark och att det lätt förbränns när motgångar och svårigheter möter, då börjar det kanske kännas lite aktuellt för oss. Och när Jesus nu talar om världsliga bekymmer och bedräglig rikedom, att det kväver ordet, då börjar det verkligen brännas. När man läser evangelierna och Jesu undervisning där, så är det påfallande hur stor del av sin undervisning han ägnar åt förtröstan. Att vi ska lita på Gud och inte oroas, varken över det som nu är eller över morgondagen. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon, säger han i Matteus 6. Och här får vi förklaringen. Bekymmer är ytterst avgudadyrkan. Vi litar inte på att Gud kan sköta om oss och han får det trångt i vårt hjärta, eftersom vi fyller vårt hjärta med planer för vårt liv, hur vi ska klara oss, och vi ägnar inte Gud en tanke. Vi håller kanske så högt tempo här i livet att vi inte ens har tid för bön och stillhet. Och hur är det med bibelläsningen? Ja, det hinner vi inte riktigt med, eftersom vi har så mycket på gång. Vi har kanske något inbokat varje kväll i veckan. Och däremellan måste vi ta igen oss. Och när kvällen kommer är vi för trötta för att ta oss tid till att lyssna vad Gud har att säga. Och sedan har vi vårt jagande efter prylar. Vi vill skaffa oss det ena efter det andra. Det är datorer, pekplattor, smarttelefoner. Och ännu större saker. Bilar, båtar och hus. Och för att ha råd med allt detta måste vi jobba. Det är ett hysteriskt tempo i samhället. Och vi försöker hålla detta tempo. För vi måste ju ha det som alla andra har. Kära vänner. Finns det någon här ikväll som upplever detsamma som jag? Att allt detta håller på att kväva oss. Kväver vår tro och vår relation till Gud. Vi har ingen tid för Gud. Och vi ser ingen annan frukt i vårt liv än själviskhet och inkrökthet. Visst lyssnar vi till Guds ord. Men det bär ingen frukt eftersom vi är så upptagna med allt annat. Vi ser inte människor som behöver oss. Och som vi borde ta oss tid att besöka. Personligen känner jag att det blir trångt inombords när man hör Jesu ord här. Inte är det väl om mig det handlar. Inte är det väl jag som är så uppfångad av världens ekorrhjul att jag inte har tid för Gud. Inte är det väl jag som slarvar med bibelläsningen och bönen, kvällsandakterna. Och inte är det väl jag som allt som oftast kommer oförberedd till Herrens heliga nattvard. Inte är det väl jag som glömmer att be för gudstjänsten. Och inte är det väl jag som om morgnarna glömmer att be Gud välsigna min dag och alla de människomöten jag står inför. Och inte är det väl jag som glömmer att be till Gud för icke-troende vänners och bekantas frälsning. När Jesus sa sitt ord i världen så verkar det som om jordmånen för ordet inte är särdeles gynnsam. Det stenar törne och tister. Men han säger också att en del faller i god jord. Och när det sker, och det sker när den som hör ordet också tror det för egen del. Det vill säga tror att syndaförlåtelsen som räckes fram i evangelium också gäller en själv. Då bär det frukt. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Och man skulle önska att man alltid hade en sådan jordmån i det egna hjärtat. Hur kan vi få det? Finns det något vi kan göra för att förbättra jordmånen i det egna hjärtat? Nej, inte direkt. Det är den helige ande som är trädgårdsmästaren i Guds rike. Det är han som bearbetar jordmånen med lag och evangelium. Det är han som plockar bort stenar och river upp törnen. Det är han som ska ha ära. Men indirekt kan vi göra något. Vi kan ändra våra andliga matvanor. Idag, när vi har temat sådd och skörd, så passar det bra att påminna oss vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 8. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Jag läste en gång följande ord på en reklamskylt från en organisation som jobbar med svinuppfödning och förädling. Också grisen är vad den äter. Också grisen är vad den äter. Jag tyckte att detta var väldigt träffande, för det är precis så det fungerar också i det andliga. Han vill alltså säga med den här skylten att beroende på vad grisen får för mat, om det är hög kvalitet eller dålig kvalitet, så kommer köttet att variera i kvalitet. Och på samma sätt är det andliga. Att slarva vi med bibelläsningen och läser en massa annat skräp, så ska vi inte förvåna oss om vi sedan skräms av de frukter vi ser i vårt liv. Kommer vi dåligt förberedda till nattvarden, så att vi kanske inte ens tänker på vad det är som vi mottar, så blir det inte till nytta för oss, utan till dom. Vi ska tänka på vad Paulus säger till korinterna, att många av dem var svaga och sjuka, och ganska många hade somnat in. Därför att det inte urskilde Herrens kropp i nattvarden, och besinnade att det var det som de tog emot. Om vi är lata att när det gäller att lyssna till andlig undervisning och predikningar, och istället lyssna på allt möjligt annat, då såg vi inte i andens utan i köttets åker. Också den kristne är vad hon äter. Vill du i ditt liv se goda frukter, så ska du alltså göra vad då? Kommer ni ihåg vad vi gjorde vid Älmargården? Var det 2 år sedan? I alla fall den gången när vi var lite fler härifrån dit. Jo, vi delade ut öronputsare med texten: putsa dig i öronen och sätt dig i kyrkbänken. Och det är en bra sammanfattning av Luthers lära om omvändelsen, om hur anden väcker tro och också hur han bevarar tron i oss. Att sätta sig i kyrkbänken. Det kan och det ska vi göra. Man kunde också säga, alltså när vi är hemma, sätt dig i din skönaste fåtölj, sätt en filt kring dina axlar och något varmt att dricka, och lyssna på ett föredrag eller predikan. Ta den tid det fordrar. Eller så kan vi lyssna på något föredrag medan vi utför våra sysslor där hemma. Och någon kan kanske också göra det jobbet. Och vi borde ge bibelläsningen en chans. Visst är det roligt att läsa Hemmets veckotidning eller Kuriren eller Teknikens värld eller Meidän talo. Och det kan vara bra i rekreationssyfte. Och det ska man inte försumma. Vi måste vila också. Men inte ger det den odödliga själen något. Man brukar säga att aptiten växer medan man äter. Och det gäller också bibelläsningen. Men försummar man den blir det bara trögare och trögare. Indirekt kan vi kanske säga att vi kan göra något för att förbättra jordmånen i vårt hjärta. Vi sätter verktygen i händerna på trädgårdsmästaren, den helige ande. Och han får plöja, harva och så sin goda säd i vårt hjärta. Och då kommer frukterna. Vi kanske inte ser dem. Och det är väl lika bra det. Men de kommer. För det är naturlag i Guds rike att den goda grenen inte kan låta bli att bära frukt. För ytterst sett handlar allt detta om Jesus. Att förbli nära Jesus. I Jesus. Jesus säger i sitt avskedstal till sina lärjungar: förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om vi lever i och med ordet och sakramenten och i Guds barns gemenskap, där vi kan uppmuntra och trösta varandra, då ser nog den helige ande till att vi hålls kvar i vinstocken och kan bära frukt. Amen. Jag ska sluta med att läsa några ord, en sångtext av Lina Sandell. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan leva skild från stammen. Och blott under hedens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus, där är tryggt blott där. Varje annan plats har sina faror. Och när världen ler som fagrast här, frukta allra mest för hennes snaror. Bliv i Jesus, vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus, om i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga. Bliv i Jesus, vill du hålla ut modigt, troget, segerrikt i striden. Han med frid bekröna dig till slut, och din mödas dag är snart förliden. Bliv i Jesus, lita på hans makt och hans trofasthet i alla skiften. Han helt visst fullbordad var han sagt, därom vittnar tydligt hela skriften. Bliv i Jesus, genom stormens brus skall han leda dig den rätta stigen. Bliv i Jesus och i Herrens hus, sist du bliva skall är evinnerligen. Amen.